Och vi ska återkomma lite till det här sista som Jesus säger. Jag har haft lite, jag tycker den är lite sträng där. Många är kallade men få utvalda. Men jag ska ta upp den tråden, så vi har den lite i luften så. Så ska jag knyta ihop säcken sen i slutet här. Men tydligt är att de som först var tänkta att få vara med på bröllopsfesten, de kom inte, för de ville inte. De var inbjudna men tackade nej. Och en del var så avvågat att de till och med tillgrep våld och slog ihjäl budbärarna. Och sen fick den här inbjudan nå ut till folk som vem som helst, kleti och pleti, fick komma. För det skulle ju bjudas in till fest, det skulle bli ett bröllop, då måste man ha gäster. Och det blev ett bröllop. Gud, han är kallelsens och utkårelsens Gud. Det går genom hela Bibeln, så kan vi se att Gud, han väljer ut. Och jag ska ta lite axplock här och där. Några väldigt kända. Ni känner säkert till de här personerna som blev kallade av Gud. Gud, han kallade Abraham. Ja, då hette han Abram. Då sa Herren till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till ett land som jag ska visa dig. Då, där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla jordens släkter bli välsignade. Och Gud kallade Mose. Ni vet, Gud möter Mose i den brinnande busken. Han är ute av alla får, 80 år gammal. Hur många har fyllt 80 här? Några? Ja. Gud kan komma med nästa kapitel i ditt liv, även om du har fyllt 80. Då talar Gud till Mose: så gå nu, jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Gud kallade Josua. Och Gud säger till Josua: min tjänare Mose är död. Bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Josua är heller ingen ungdom vid det här tillfället. Han har också uppnått den här åldern av ungefär 80 år. Gud kallade Gideon. Då vände sig Herren till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Gud, han kallade Samuel. Och ni vet, han bor där i templet hos Eli och hör Herrens röst flera gånger. Och då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel! Och Samuel svarade: tala, din tjänare hör. Och sen så använde Gud Samuel, och Gud utsåg Saul genom Samuel. Samuel tog sin oljeflaska och hällde på Sauls huvud, kysste honom och sa: se, Herren har smort dig till förste över sin arvedel. Vi vet att Saul, han var inte riktigt lydig Gud, så att Gud förkastade honom, men så utsåg han David också genom Samuel. Gå fram och smörj honom, sa Herren, för han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Jesaja gensvarade på Guds kallelse. Och han säger så här i kapitel 6. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag: här är jag, sänd mig. Han sa: gå och säg till detta folk. Och så är det mycket som han ska säga. Gud kallade Jeremia. Och han säger så här till Jeremia: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig Och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Gud kallade Hesekiel. Människobarn, jag sänder dig till Israels barn. Till de avfälliga folken som har gjort uppror mot mig. De och deras fäder har syndat mot mig ända till idag. Och så får Hesekiel profetera. Och sen kallade Gud Hosea. Han får en märklig kallelse. Gå och skaffa dig en otrogen hustru. Märkligt. Den var inte lätt. Men det var Gud som kallade. Den otrogna hustrun skulle bli en bild på Israel som ett otroget folk. De som var kallade men inte hade tagit beslutet att följa. De som inte tog emot inbjudan. Här ser vi då en räcka med människor som får kallelse från Gud att vara hans språkrör. Men kallelsen gäller ju inte bara de här människorna, de här männen i det här fallet som blev utvalda. Utan genom de här profeterna så går ju kallelsen vidare till folket. Kallelsen når varenda en bland Israels folk. Profeterna får en kallelse att vara Guds språkrör och de i sin tur får tala ut Guds kallelse till folket. Gud kallade Jona. Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sa, bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den, för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Jona var lite avvikande från de vi har nämnt förut. Han fick en kallelse till ett annat folk. Det var inte Guds egendomsfolk Israel, utan det var de som bodde i Nineve, och de hade inte Herren Gud som Gud, utan de tillbad andra gudar. Men ändå så ville Gud utvälja någon för att gå dit och tala till dem. Gud kallar Maria att bli Jesu mor genom ängeln Gabriel. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Jesus kallar sina lärjungar. Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Jesus kallar Paulus. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Så vi ser här att genom den bibliska historien så kallar Gud människor. Han kallar och han utväljer människor. Och det gör han för att hans rike ska etableras, ska spridas på jorden. Och Guds kallelse, den är tvåfaldig. Gud kallar först och främst till gemenskap med sig själv. Och när man har fått en gemenskap med Gud så kallar han till en uppgift. Så Gud kallar till gemenskap och till en uppgift. När Adam och Eva hade syndat i Edens lustgård så kallar Gud på dem. Var är du? Var är du? Gud vill ha kontakt. Men Adam och Eva, de har brutit kontakten. De har varit olydiga, de har vänt sig bort från Gud. Men Gud kallar, var är du någonstans? Guds kallelse, det handlar inte om att vissa människor ska få bli satta på pedestal eller ska bli kända. Utan Gud kallar alltså för att Guds röst ska nå ut till var och en av alla människor på den här jorden. Om vi läser om profeternas liv så vet vi att det var inget glamoröst liv som de fick när de blev utvalda av Gud. Jeremia, han blev kastad i en brunn och låg där och sjönk längre och längre ner. Han kanske tänkte flera gånger, vad var det jag sa ja till? Varför sa jag till Gud när leran bara kommer längre och längre upp? Så. Jesus fick betala med sitt liv. Men kallelsen det är för att Gud vill varenda människas liv. Han vill beröra, han vill ha gemenskap. Och för att fler människor ska få gemenskap så får du och jag gå in i en uppgift. Vi som har fått gemenskap med Gud. Det står Bertil här på mitt papper. För några veckor sedan så hade vi en New Wine-konferens i arenan. Och jag var ansvarig för mötesvärdarna där. Och så man går runt och kollar läget lite. Så var Johan Sembe en av mötesledarna eller mötesvärdarna. Sen sa du, det är ett barn här som verkar vara lite ledset och så här, kan du ta det? Så gick det hit. Och då var det Bertil, Lovisa och Antons pojk. Vid ingången till själva hallen där är det ju dörrar med glas. Och de kan man vika liksom så att det nästan går, så att det är två glasdörrar som står nästan mot varandra. Och inne i den här lilla kilen där stod Bertil och såg förskrämd ut. Och han grät inte, men han var nära på att gråta. Så att jag kom dit. Men hej Bertil, sa jag. Kom så ska jag hjälpa dig. Så jag tog upp honom och så bar jag honom på axeln så här. Och han protesterade inte, för det kan ju hända när man tar upp någon annans barn så. Men han följde snällt med mig, så jag gick där och så började leta efter Lovisa och Anton. Och det var folk som såg mig där. Jag kände mig lite mallig faktiskt. Att han följde snällt med mig där. Och sen efter en stund så hittade jag ju Lovisa och Anton. Och så kom jag med honom där. Och de räckte ut sina händer och tog emot Bertil. Och han var så nöjd så att han fick träffa sin mamma och sin pappa. Och så tänker jag, det är lite så med vår kallelse. Vi som har en gemenskap med Gud. Vår kallelse det är att föra de vilsna tillbaka till vår far i himlen. Det finns ju barn som springer iväg från sina föräldrar. Och föräldrarna springer efter, men barnen vill absolut inte tillbaka till föräldern. Och det hade kanske Bertil gjort, han hade farit iväg där. Men någonstans så märkte han att nu är jag själv och nu klarar jag mig inte längre. Så är det med människan utan Gud. Någonstans så kommer man till sig själv som den förlorade sonen gjorde. Men kanske att de behöver hjälp att hitta tillbaka till vår far i himlen. Och där kommer du och jag in. Det finns de som inte vet om att de är kallade. Det finns de som inte vet om att det finns en Gud som älskar dem med hela sitt hjärta så att han är beredd att offra sin son. Någon måste tala om för dem att de är kallade. Någon måste gå ut till gator och gränder och tala om att det finns ett bröllop som är berett för dem. Och det är din och min uppgift. Och en viktig detalj här när det gäller kallelsen. Gud ångrar aldrig sin kallelse. Det säger Paulus när han talar om sitt folk Israel. Och han vet ju mycket väl av egen erfarenhet att han i all sin iver att leva rätt och rent och fylla alla lagar och paragrafer så hade han var långt borta från faderns hjärta. Han visste att jag tillhör ett folk. Och många av mitt folk, de har ingen aning om vem fadern är. Men ändå kunna säga att Gud kan inte ångra sin kallelse till det folk som han har utvalt genom Abraham. Kallelsen står fast. Gud ger inte upp. Och det är ett ord till dig och mig också. Vi kanske har upplevt Guds kallelse och sen kanske vi har låtit annat komma emellan. Som de första som fick inbjudan. De gick till sina affärer och till sin åker. Men Gud ångrar inte kallelsen. Den finns kvar. Så länge vi går på den här jorden så har vi möjlighet att tacka ja till kallelsen. Hur får man på att man är kallad då? Det står i andra Petrus brev i kapitel 1, vers 10-11 så här. Var därför desto ivrigare bröder att befästa er kallelse och utkårelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. För ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. Befäst er kallelse och er utkårelse. Ja, men hur vet vi det då? Hur kommer vi fram till det? Hur går Guds kallelse till? Den kan gå till på olika sätt. Den kan komma direkt från Gud. Jag känner en man som bor i Argentina. Han är andra generationens japan. Hans föräldrar flyttade från Japan i samband med andra världskriget. Och så kom de till Argentina och där föddes och växte han upp. Och när han var ute i trädgården i landet och hjälpte sin pappa och med några grödor och odla där så hör han en röst som säger åt honom att han ska åka till Japan och förkunna evangelium. Han hörde med sina öron. Så kan det gå till. Kanske inte är så vanligt, men en del får uppleva det. Guds kallelse kan komma till oss inom skapelsen. Ulla frågar om jag ska predika om vidderna i Norge. Det skulle jag inte. Men när man är i Norge så alltså man bara gapar ju. Alltså vilket landskap. Vilka höjder, vilka stup. Jag hade glädjen och lite skräcken att få stå på Käragbolten. Det är en stenbumling som sitter nedkilad mellan två klippväggar som är som ett V så här. Och står man där så har vi Lysefjorden så där nästan 1000 meter ner då. Och det hissnar ju. Och när man ser såna här hissnande exempel på Guds skapelse, jag menar det talar till en. Vi vet att svenskarna är ett väldigt sekulariserat folk, men många trivs och läks i sin själ av att vara ute i naturen. Och det är något fantastiskt, för Gud har skapat allt det här och vi vet, Bibeln säger att skapelsen förkunnar Guds storverk. Det är Guds allmänna uppenbarelse. Så i skapelsen så kan vi fatta att det finns en Gud som ligger bakom allt det här. Och att jag också är ett verk av hans hand. Vi kan bli kallade genom Bibelns budskap. När vi läser berättelserna om de här som blev kallade. När vi läser berättelserna om Jesus kallade sina lärjungar och hur det går vidare. Vi ser kvinnan vid Sykars brunn och så vidare. Alltså hur budskapet sprids vidare, då fattar vi att ja, det når mig också. Så Bibeln kan vara ett instrument för Guds kallelse. Vi kan förstå och gripas av Guds kallelse när vi hör evangelium förkunnas. Vi kan gripas av Guds kallelse när vi hör sånger sjungas. Det talar till vårt inre. Vi kan få det genom vänner och familj. Och vi kan förstå att Gud kallar oss genom omständigheter. Saker och ting dyker upp i vårt liv som när vi tittar tillbaka så förstår jag, men men det där skulle inte kunna hända om inte Gud var med i det hela. Och så förstår vi, Gud kallar oss till gemenskap. Han kallar oss till en uppgift. Och genom allt, alla de här möjliga sätten, så är det Guds ande som verkar. Det är ju utan Guds ande så tar det inte tag. Men det är Guds ande som når ut till oss. Och vi begriper på något sätt. Vi fångas av det. Och alla människor är kallade. Gud kallar varenda människa till sig. Och det innebär att du också är kallad. Det finns ingen som inte kallar. Ja, men jag har inte hört Guds röst med mina öron. Då kanske jag inte kallar. Ja, men det spelar ingen roll. Du har säkert blivit berörd på något annat sätt. Och om inte annat så säger jag det nu. Du är kallad. Du är kallad av Gud. Att vara i gemenskap med honom. Du är kallad att föra vidare det här underbara, att Gud älskar varenda människa. Nu ska jag läsa utdrag från en intervju i Dagen. Och det handlar om en man som hette Sten Gunnar Hedin. Är någon som vet vem det var? Han var bland annat pastor i Philadelphia-kyrkan i Stockholm, en av de största frikyrkorna i Sverige. Och i onsdags så fick han sluta sitt liv här på jorden. Inte så gammal, jag tror inte han hade hunnit fylla 80 år. Men den 23 juni så var det en intervju med honom. Han har varit sjuk i ett antal år, så att han har inte varit frisk. Men den här intervjun kom ju lämpligt innan han fick lägga ner sin vandringsstav. Och så berättar han om sitt liv där, lite om det här med kallelse och utväljelse. Och det jag tyckte, det fångade mig. Så jag tänkte jag ska läsa lite här. För det grep tag i mig. Och så berättar han om sin barndom bland annat. Men jag var nog den enda som varken spelade hockey eller fotboll. Jag hatade det. Jag tillhörde dem som valdes sist. Eller aldrig valdes utan placerades. Ständigt känner jag igen det här uttrycket. Nej, men vi hade honom förra veckan. Ja, liksom. Ni kommer ihåg situationen där man är, två stycken ska välja lag och så plockar de då de bästa först. Och sen är det några kvar i slutet. När jag kommer ihåg det här från min tid i skolan, så ja, ni får klabbet då. Det var de sista som ingen ville ha. Så det var inte roligt att tillhöra klabbet. Men Sten Gunnar, han tillhörde det som ingen ville ha. När Sten Gunnar var 12 år fick han nyårsnatten 1960 en stark upplevelse av Guds närvaro som påverkade honom för alltid. Han är från norra Sverige. Och här så berättar han då. Han gick ner alltså i ett hus. Han bodde, han hade väl sitt sovrum på övervåningen. Han gick ner i salen. Salen, det var ju det rummet som man bara fick vara vissa gånger per år. Det var inte liksom ett vardagsrum som vi säger, utan det var ett sällanrum. Så. Han gick ner i salen där granen var klädd. Han berättar, jag stod vid granen. När jag hade den här märkliga upplevelsen. En närvaro som inte gjorde mig rädd. Utan en närvaro där jag visste utan att förstå. Och fastän det har gått så många år sedan dess kan jag säga att jag fortfarande inte förstår. Men jag känner igen närvaron. Det är svårt att fånga ett gudsmöte i ord. Orden räcker inte till. Men det är någonting som liksom aldrig går ur. För Sten Gunnar var det här ett gudsmöte som också inkluderade en kallelse. Inte tydligt formulerad i ord, men tveklöst placerad i hans hjärta. Efter avslutad skolgång fick Sten Gunnar anställning i en bokhandel i järnvägsknuten Långsele. Men hans hjärta var större än så. Kallelse från den där nyårsnatten lämnade inte hans tankar. Att få berätta om Jesus Kristus. Att få berätta om att inte vara rädd utan att Gud är på vår sida. Hösten 1968 sa Sten Gunnar upp sig från bokhandeln för att gå en månadslång bibelskola i Rusksele för evangelister som ville ut på fältet. Guds skördeåker. Till skolan kom också äldstebröder och pastorer från lokala församlingar. Och så säger han: "De satt med, alltså äldstebröderna och pastorerna, de satt med på lektionerna och lyssnade till våra vittnesbörd som gavs på kvällssamlingarna. En och en blev utkallad på enskilda samtal och jag blev aldrig kallad." Det var som när det gällde fotbollen och ishockeyn. Det var ingen som ville ha honom. Sen gick det ett år, så gick han här i evangelistskolan en gång till. Samma sak. Ingen ville ha honom. Så gick det ett år till. Och då var det en liknande bibelskola på något annat ställe. Och då säger han upp sig från bokhandeln igen. Och då säger chefen där, eller han som hade bokhandeln: "Ja, men det är ingen idé att du säger upp dig. Det blir ingen predikant av dig i alla fall." Och så gick han på den här andra bibelskolan ändå. Då. Och så var det ingen som visade intresse. Men då var det någon som sa: "Ja, men du kan få gå bredvid här. Du får ingen lön, men blir det något över så får du lite." Och då var det en kvinna som hade sagt: Ska vi inte hjälpa din pojken ut på fältet så han kommer loss?" Så att det var på nåder. Så fick han i alla fall börja i sin församlingstjänst. Och sen vet vi hur det gick. Han, så småningom så hamnade han som föreståndare i Sveriges största pingstkyrka. Han har även blivit vän med Anders Arborelius. Ni vet, han som är katolsk biskop i Sverige och även kardinal. De har skrivit en bok tillsammans. En väldigt ekumenisk man som hade fantastisk ingång över hela kristenheten. Så det var inte lätt för Sten Gunnar att komma in i sin uppgift, men han höll fast. Vad var det han höll fast vid? Han höll fast vid den här upplevelsen som han fick den här nyårsnatten. Den här han kände att Gud var där. Han kände att han inte behövde vara rädd. Och när han höll fast vid det så hamnade han så småningom i det som skulle bli hans uppgift. Så att det kan vara svårt om man har någonting på sitt hjärta som man känner att Gud vill nog, men jag räcker inte till. Det är ingen annan som vill det här, verkar det som. Men håller man fast vid det så Gud kommer låta sin vilja ske. Vi ska läsa ett par bibelställen nu från Efesierbrevet 1. Verserna 4-5. Och det säger Paulus till Efeserna: "Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut." Och så verserna 11-14. "I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Hur var det då med kallelsen? Vem har fått kallelsen? De utvalda, vem är utvald? Paulus hade en väldigt personlig kallelse av Jesus själv. Och han fick gå ut till bland annat Efesos och predika. Och så kan han säga, eller skriva efteråt, i honom har också ni, när ni hörde sanningens ord. De fick höra ordet, och i ordet låg kallelsen från Gud. De hörde kallelsens ord också, och då blev de också inkluderade i Guds plan som han hade fastställt innan jorden skapades. Kan du tänka dig det? Innan den här kulan formades så hade Gud en tanke om att du skulle vara hans. Guds kallelse är äldre än jorden. Det betyder någonting. Så glöm inte det. Gud, han har rullat ut den röda mattan för dig. Han säger välkommen. Välkommen in i min gemenskap. Och välkommen in att vara min budbärare. Så, till sist då. Hur var det med mannen som saknade bröllopskläder i liknelsen om bröllopsfesten? Jag har tänkt, ja, men han kom ju direkt ut från gatan. Inte kunde väl han ha någon bröllopsklädsel med sig när inbjudan gick ut. Det var orättvist. En del menar att när det bjöds in till bröllop så stod, och särskilt i det här fallet, det var en kung. Kungar är ju oftast rika, har mycket möjligheter. En del menar att de bröllopsgäster som blir inbjudna, de blir försedda med bröllopskläder. Det ingick liksom i paketet. Det var ju både onda och goda utifrån från vägskälen som kanske var dammiga och smutsiga. De hade inte packat sin kappsäck med bröllopskläder den dagen. Inbjudan kom ganska oförberett för deras sida. Så därför tänker man sig att kungen erbjöd de här bröllopskläderna. Och att då komma in på ett bröllop utan att tagit emot kungens gåva, det var en direkt skymf mot hans gästfrihet. Att inte ta på sig det som kungen erbjöd och istället komma i sina egna palter. Och det här talar lite djupare om vad det är man har på sig. I Uppenbarelseboken kapitel 19 så talas det om bruden, Kristi brud. Det är ju alla på Jesus troende som ska träffa honom en dag. Och det står att de var klädda i vita linnen. Och så står det, linnet är det rätt, de är klädda i skinande rent linne, och linnet är det heligas rättfärdighet. Och vi vet att rättfärdighet, det är någonting som du och jag inte kan uppbringa på egen, med egna åtgärder. Vi kan inte få rättfärdighet genom goda gärningar. Rättfärdighet är något som skänks oss genom vad Jesus Kristus gjorde för oss på korset. Han dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdighet. Och när vi tror på vad han har gjort för oss, då får vi förlåtelse och vi blir iklädda Kristi rättfärdighet. Kristi rättfärdighet är något som vi får ta på som en gåva. i omvändelse och i tro får vi ta emot det som Jesus vann för oss på korset. Så, till sist, vem är de utvalda? Många är kallade, men få utvalda. De utvalda, det är de som säger ja till kallelsen. Säger ja till att komma på det här bröllopet som kungen har förberett. Säger du ja till kallelsen som Gud har gett dig, då tillhör du de utvalda. Och när du vet det, då kan vi göra vår kallelse och utkallelse fast. Och då ska vi aldrig komma på fall. Som Petrus skriver. Så Gud har kallat oss till gemenskap. Han har kallat oss till en uppgift. Uppgiften, det är att leva ut vårt liv som vi har fått för andra. Och det kan ta sig olika uttryck. Det ska vi inte gå in på idag. Så, nu ska jag inte fortsätta längre. Men jag vill ändå skicka med en inbjudan till. Om du känner att det här är något som har rört vid dig. Om du känner att du vill ha förbön i samband med det här, så finns vi här att be. Det handlar ju om en överlåtelse av mitt liv till Kristus. Först och främst till gemenskap med honom. Att få vara ett Guds, eller att få bli ett Guds barn. Men också att få säga ja till den uppgift som vi får. Så, ska vi sjunga?